Adams skada ska vi tala med varandra om den första timman vi är samlade. Adams skada. Det händer emellanåt att människor uppfattar bibelföredrag och teologiska föreläsningar som intressant och tankeväckande information om någonting som egentligen har mycket lite med vardagslivet och den bistra verkligheten utanför institutionen och kyrkans murar att göra. Tänker du någon så idag, så finns det väl alltid något att intressera sig för och grubbla över också i ett föredrag med rubriken Adams skada. Men om jag nu ska vara alldeles uppriktig mot det, så förstår jag inte riktigt vad unga människor skulle ha för glädje av att teoretisera och spekulera i ett sånt här speciellt ämne som Adams skada. För det hör ju i alla fall knappast till allmänbildningen, i varje fall med ett sånt här ämne. Men jag har börjat att förstå, och så jag lär mig någonting allt klarare och allt bättre, har jag börjat att förstå ju mer jag läser och ju längre jag får leva, att det här ämnet, Adams skada, det är just någonting för unga människor. Det är någonting som unga människor behöver få utrett för sig och klarlagt ordentligt, för att man när man är ung överhuvudtaget ska kunna klara upp sitt liv och sina ungdomsproblem. Jag tror att vi kan vara överens allihopa, utan några långa diskussioner eller utan att ställa till med någon omröstning här idag, att det minsann inte är så där förtvivlat enkelt och så där problemfritt att vara ung och i tonåren som många vill framställa och säga och mena att det är. Visst är det sant att det följer med både ansvar och bekymmer med åren. Det kan ingen förneka. Men kanske är ändå i alla fall ungdomsåren, kanske säger jag, det svåraste i hela livet. Även om man under ungdomsåren, och det ska man inte glömma att tacka Gud för, ofta slipper krämper och svårare sorger och större ekonomiska bekymmer i alla fall, och sånt som hör åldern till. Det är så här att den som har hunnit lite längre i åren, han har i allmänhet eller oftast någon annan att dela djupt och lätt med. Och den som har hunnit lite längre, han har kanske, jag säger kanske igen, hunnit att kämpa sig igenom ungdomsårens särskilda problem och frestelser. Ni vet de där problemen som när man är ung ofta gör att man knäar under dem. Och som gör att man tycker att man inte ser något ljus. Problem som man inte tycker sig se någon slut på och någon utväg ur. De personliga frestelserna och fallen, de upplevs av unga människor, och det är bra, så ska det vara, kanske mycket smärtsammare och svårare än senare i livet. Hos en kristen ung människa vaknar också sakta och smärtsamt medvetandet om den egna litenheten genom de ständiga personliga misslyckandena. Och nu är det min önskan att få hjälpa till lite grann, att ge ett handtag i det som jag vet är eran kamp, den som ni måste kämpa, era besvikelser. Och jag ska göra det på ett lite ovanligt sätt, genom att visa på Adams skada. Aposteln Paulus, han säger att hela den heliga skrift är inandad av Gud. Och så tillägger han att därför är hela skriften nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Så att Och det här är bra för en ung människa att höra. En Guds människa kan bli fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. Andra Timoteus brevets 3 kapitel och 16 vers, 17 vers. Jag menar alltså att den som inte vet någonting om Adams skada, den människan måste bli villrådig och kanske rent av förtvivlad när hon själv misslyckas i kampen och tänka så här: vad är det för galet med mig egentligen? Vad är det för fel på mig? Eftersom jag inte klarar upp detta som alla andra tycks klara av, utan jag faller så lätt och faller så svårt för de allra enklaste frestelserna. Vad är det för fel på mig? Och vet du ingenting om Adams skada, då är risken mycket, mycket stor att du kommer att söka hjälp på fel ställe, om du alls ser någon utväg ur problemen. Men om du vet vad skadan är, och om du vet hur skadan har uppstått och har lärt dig hur den har spritt sig, ja, då är det möjligt att gripa sig an den med framgång och att söka bot för den. Mitt ämne här idag, Adams skada, det har jag alltså valt med tanke på att vi skulle samlas till ungdomshelg. Därför att jag har fått för mig att det här är någonting som ni, några av er, de flesta, troligen alla, går och funderar över. Och så längtar efter och behöver få klarhet i. Och jag önskar att ni ska ta det på det sättet idag nu. Så kan det här bli till hjälp och välsignelse. Adams skada, det handlar förstås om syndens makt att bedra. Det har ni gissat rätt. Och det handlar om syndafördärvet och om människans litenhet och hjälplöshet inför den katastrof som Adams skada innebär. Det handlar om båda arvsynderna, arvsynden och om verksynderna. Och vi ska börja ifrån början med att tala en stund om arvsynden. De allra flesta människor, de tar det mycket lätt med synden. Och särskilt lätt med arvsynden. Så lätt att hela samfund nu stryker ut arvsynden och arvsyndsläran ur sina bekännelser och syndabekännelser. Men så enkelt vore det, hörni. Och så lyckliga människor skulle vara om detta jätteproblem, arvsynden, bara kunde strykas helt enkelt ifrån schemat. Eller avfärdas som någonting oväsentligt. Någonting som har fått för stark betoning av de gamla, av de kristna fäderna och lärarna. Jag undrar om man inte måste få den uppfattningen när man ser på den kristna församlingen. Och ser på församlingens förkunnelse utifrån, jag menar. Att det där med arvsynd är en liten sak. Den uppfattningen måste man få. Någonting obetydligt, en ofarlig sak. Eftersom de kristna talar så lite om det. Och så sällan varnar för det. Och det är möjligt, jag vet inte, det kan hända. Det är rent av så att någon av er här har fått den uppfattning också innanför murarna. Att det här är ett litet och oförargligt problem som vi inte behöver kämpa med längre. Och då är det min önskan att idag få försöka rätta till detta som är en missuppfattning. Att reparera skadan, inte Adams skada, men den missuppfattningen att arvsynden är någonting ofarligt. Ni ska veta att av alla slags synder som finns, och det är inte lite, så är arvsynden det allra värsta vi har dragit på oss. Jämfört med arvsynden är all annan synd rena persiljan, lär Martin Luther ha sagt och skrivit. Men arvsynden är ingen persilja. Det är ingen krydda i tillvaron och det är inte någon pikant grönsak som vi kan garnera predikan eller syndabekännelsen med för att det ska passa konservativa teologer och bibeltrogna kristna i Sverige och Norge och Finland. Det är mycket, mycket allvarligare än så. Den gamla, allvarliga lutherska läran om arvsynden, det ska ni veta, den är bit för bit hämtad ur skriften, ur Guds eget ord, och just därav får det sitt allvar. Och här har vi förresten en mycket viktig skillnad mellan arvsynden och all annan synd. Arvsynd, ska ni komma ihåg, det är inte någonting som vi kan känna hos oss själva. Det är ingenting som vi kan hämta fram med andra ord ur vårt medvetande. Utan liksom vi bara kan hämta kunskap och undervisning om Jesus vår frälsare i Guds ord, så är det i Guds ord vi lär oss vad arvsynd är och hur farlig arvsynden är. Och bland människor som grundar sin tro på Bibelns ord, och det gör alla kristna, annars förtjänar man inte att kallas kristen, som inte grundar på känslor och upplevelser, behöver det inte bli så långa diskussioner om arvsynden. Det är helt enkelt bara att som kristen ödmjuk böja sig för vad skrifterna här har att säga. Eller att som förnekare och andra hedningar kasta bort det. Jag undrar om ni har hittat huvudställena om arvsynden i den heliga skrift. Ni ska få några av mig här idag. Allihopa bygger förstås på första Moseboks tredje kapitel om Adams och Evas svåra fall för Satan. Och så binds detta ihop och förklaras i Romarbrevet. I Romarbrevets 5:e kapitel och 12:e vers står det så klart, utan någon förskönande omskrivning, att ingen behövde tveka om det här, tycker jag. Så är det, står det. Genom en enda människa, det vill säga genom Adam, har synden kommit in i världen, och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla har syndat. Nu är det väl mycket klart. I den 15:e versen i samma kapitel står det: genom en endast fall har de många blivit döden underlagda. Om jag bara fortsätter att läsa i den 16:e versen: domen kom genom en enda och ledde till en fördömelsedom, det vill säga över alla människor. Och om någon ändå tvekar, så se, det upprepas gång på gång. I versen 18: det var det som kom genom en endas fall, det ledde för alla människor till en fördömelsedom. I versen 19: genom en enda människas olydnad fick de många stå som syndare. Ja, det är väl alldeles klara ställen. Om vi sen vänder tillbaka till Gamla testamentet, så hittar vi i första Moseboks 5:e kapitel ett mycket viktigt ställe som handlar om arvsynden, även om man inte till förstone ser det. Det är den 3:e versen. Där står det: om vår gamla stamfader. När Adam var 130 år gammal födde han en son som var honom lik, och så tilläggs det hans avbild, och gav honom namnet Set. Det står minsann inte, det lägger ni märke till, va, att Set, denna gosse, var Guds avbild längre. Utan det står att han var Adams avbild. Därför att Guds avbild hade för länge sedan, eller i alla fall ett bra tag sedan nu, som ni ser 130 år sedan, gått förlorad genom fallet. Men Set var alltså Adams avbild. Det vill säga, förutom att pojkstackaren antagligen var sin far upp i dagen, så var han lika fördärvad som sin far, andligt sett. Lika oduglig till allt gott verk som hans far var. Han ärvde sin fars skada. Och därför kallas han Adams avbild. Och fortsätter vi sen framåt genom skrifterna, då kommer vi att få göra halt på många ställen. För de många vittnesbörd som finns om arvsyndsskadan. Så många ställen att jag inte kan förundra mig nog över dem som säger att den här läran finns inte i skriften. Tänk vad Job klagar över saken. I det 14 kapitlet och den 4 versen säger Job: som om en ren skulle kunna framgå av en oren. Sånt kan ju aldrig ske. Och särskilt välkända för oss allihopa är väl konung Davids ord. Där han talar om arvsynden när han nästan i förtvivlan klagar sin syndabekännelse efter äktenskapsbrottet i den 51:a salmens 7:e vers och säger: se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlagt mig. Det var en baptistkvinna som sa till mig för några år sedan att det betyder inte alls någonting om arvsynden det här, utan att Davids mor, sa kvinnan, var någonting utöver det vanliga, syndig och fräck. Nu finns det ingenting som säger att det skulle vara så. Utan, vet ni vad jag misstänker? Att denna kvinna, hon har en medsyster i varenda mor. Det är så med alla som föder. Och när David i Saltarens 19 psalm och 13 vers ropar till Gud om nåd för sina omedvetna fel och för sina hemliga brister, som han säger, då ska ni veta att då är det arvsynden som han klagar över. Liksom i Saltarens 14 vers kapitel psalm där han säger om sig själv och om alla människor i denna världen: alla är de avfälliga, allesammans är de fördärvade. Ingen finns som gör vad gott är. Det finns inte en enda. Och nu ska vi inte fara förbi första Moseboks 6 kapitel och 5 vers, 9 kapitel och 21 vers. Där det står att människornas hjärtans alla uppsåt och tankar alltid bara var onda. Första Mosebok 6 och 5 var det. Och 9, 21. Människans hjärtans uppsåt är ont. Allt ifrån ungdomen. Det betyder inte att det börjar när man är 16 eller 18 år. Utan ifrån födelsen. Det är den verkliga ungdomen det. Och så är det bara att fortsätta och läsa innantill i skriften. Johannes evangeliet, om vi går till Nya testamentet, 3 kapitlet, där står det den 5 versen: det som är fött av kött, det är kött. I Romarbrevet igen, 6 och 6, så kallas syndafördärvet för den gamla människan. Där står att de måste korsfästas. I Romarbrevet 7 och 14 heter det: jag är av kötslig natur, det får vi ett annat namn av synden, såld till träl under synden. Och i 7 kapitlet och 17 versen, där säger Paulus att synden bor i mig. Och i den 23 versen säger han att jag är fånge under syndens lag som är i mina lemmar. Det är ett förkrossande vittnesbörd i skrifterna om arvsynden och syndaskadan. Och jag ska ge er ett enda vittnesbörd till här om allas arvsynd. Och det är, vet ni kanske suttit och väntat på, de välkända orden i Hebreerbrevets 12 kapitels första vers. Där det står: alltså, då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen, må och vi lägga av oss allt som är oss till hinders. Och särskilt står det synden som så hårt omsnärjer oss. I en av våra viktigaste bekännelseskrifter, om vi nu ska gradera dem, Augsburgska bekännelsen och Augsburgska bekännelsens apologi, försvarsskriften, så har vi en mycket klar undervisning om arvsynden. Och där står det bland annat, alltså i apologin, följande: vidare läres att efter Adams fall alla människor som på ett naturligt sätt födas, de avlas och födas i synd. Det vill säga att de alla ända från moderlivet är fulla av ond begärelse och böjelse och av naturen icke kunna hava någon sann tro på Gud. Så lär den lutherska kyrkan. Vi kan alltså med stöd av skriften och med den lutherska bekännelsen, och den lutherska bekännelsen, det betonar vi om och om igen, den är bara en utläggning av skriftens ord, en trogen utläggning av skriftens ord. Med stöd därav slår vi alltså fast att syndafördärvet, eller arvsynden, har två delar. Så svårt är det. Dubbelt svårt. För det första innebär arvsynden att varenda människa ifrån sin födelse saknar någonting viktigt. Och för enkelhetens skull har jag i det här föredraget satt upp 5 punkter som säger vad det är människan saknar, vad vi förlorade genom syndafallet och sen alla saknar. Det första vi saknar från födelsen, det är allt vad rättfärdighet heter inför Gud. Inför människor verkar åtminstone ett nyfött barn att vara oskyldigt och fullt rättfärdigt. Men inför Gud så saknar, kom ihåg det, också den nyfödde all rättfärdighet. Ni kan gärna notera följande bibelställen för det. Saltarens 14 psalm och 3 vers som vi nyss läste: nej, alla är de avfälliga, allesammans är de fördärvade, ingen finns som gör vad gott är. Och så detta, det finns inte en enda som tilläggs. Och Saltarens 53 psalm, 4 versen: allesammans har de avfallet, allesammans är de fördärvade, ingen finns som gör vad gott är, det finns inte en enda. Och så förstås Romarbrevet 3:10: ingen rättfärdig finns, icke en enda. Alltså vi saknar rättfärdigheten från Gud allihopa. Och det som också gick förlorat i syndafallet, om sen varenda människa saknar från födelsen, det är all andlig vishet och all andlig kunskap. Människorna tänkte, det har vi läst om, att nu skulle de bli lika visa som Gud. om de bara åt av det förbjudna trädet, så inbillade djävulen människorna. Men har vi inte fått bevittna motsatsen med stor smärta? Att den ogudaktige ingenting fattar. Och har vi inte fått bevittna, hörni, och uppleva själva hur mödosamt det är att vinna tillbaka den förlorade kunskapen? Därför måste vi bygga det här huset. Och därför måste vi skrapa ihop och offra för att kunna anställa några människor som forskar i skrifterna och hjälper oss att få tillbaka den förlorade kunskapen. Och därför så sätter unga människor av dyrbar ungdoms- och utbildningstid och tillbringar några veckor inför skriften och den lutherska bekännelsen för att vinna tillbaka något lite av den förlorade kunskapen och andliga visheten. En själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är en dårskap för henne. Hon kan inte förstå det. Det måste utgrundas på ett andligt sätt, skriver Paulus i 1 Korintherbrevets 2 kapitel och i den 14 versen. Och det tredje som människan förlorade och som vi alltså saknar, det är längtan efter Gud. Kärlek till Gud. Det är en stor lögn, hörni, när man säger att människor ändå innerst inne går och längtar efter Gud. Det är inte sant. Människor flyr istället för Gud. Människor avskyr Gud och hatar honom i sitt oomvända och ogudaktiga tillstånd. Eller hur skulle någon kunna älska Gud som hon inte känner? Så länge en människa står under lagens dom, ja, då är Gud för henne bara en skräckinjagande hämnare. Han är den stränge domaren som ständigt oroar samvetet. En som man verkligen inte kan älska. Eller hur kan man älska den som man vet straffar en? Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud. Eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Romarbrevet 8:7. All längtan efter Gud och kärlek saknar vi. Vi föds inte med något sånt. Och sen saknar vi förstås, och det kan ju vara en sammanfattning av de här tre första punkterna, allt andligt liv. Det finns inget andligt liv när människor föds. Det finns inte kvar, som många lär, en liten andlig livsgnista. Det gör det inte. Utan människan är helt andligt död. Men det står, han har gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Och så sa jag att jag satt upp fem punkter, och den femte, det är följden av allt detta. Och det är ju att vi saknar all förmåga och kraft och vilja att kunna göra någonting gott. Jag vill att ni som är unga särskilt ska lägga det på hjärtat. Saknar all förmåga, all vilja och all kraft att kunna göra det som är gott inför Gud. Mig förutan kan ni inte göra, säger Jesus i Johannes evangeliets 15 kapitel. Får jag sammanfatta det här för er? Och det är vi alltså förlorat genom Adams fall och saknar efter syndafallet. Det är rättfärdigheten inför Gud. Vi saknar den andliga visheten och kunskapen. Saknar all längtan efter Gud, all kärlek till honom och till det himmelska. Allt andligt liv saknar vi. Och vi saknar varje förmåga och kraft och vilja att göra det som är gott inför Gud. Vi märker alltså att arvsynden, det är inte fråga om någon liten brist minsann. Det är inte fråga om någon skönhetsfläck. Utan vi är så illa utrustade och så hjälplöst berövade den utrustning Gud gav oss en gång, att vi överhuvudtaget inte klarar oss själva. Och förresten, en god bild av det här är ju människans bekomliga tillstånd strax efter födelsen. Av all skapat levande varelser finns det väl inget som är så hjälplöst som en människa i skapelsen. En kalv, han reser sig strax och går. Men ett människobarn, det tar bra lång tid, år, innan han överhuvudtaget kan resa sig och klara sig. Så hjälplös är människan. Och den här hjälplösheten, den vill vi inte riktigt erkänna. Och det är någonting av en katastrof i det. Vi tror oss vara duktiga. Lite av egen kraft och god vilja, det vill vi ändå visa prov på, och det vill vi ha kvar. Men Bibeln tvekar aldrig, utan målar människans bittra verklighetssituation. Bland annat med denna berättelse om Lazarus. Det är ju inte en vanlig berättelse, utan det är alltså en historisk skildring. Och det ger en bra beskrivning hurdana vi är andligt sett innan vi är på nytt födda. Det fanns en svensk präst som heter Lars Linderoth. Han skrev en psalm som börjar: ingen hinner fram till den eviga ron, som sig ej eldigt framtränger. Den här psalmen har rått mycket diskussion om, bland annat i Finland, har jag läst. Den här prästen, han var mycket uppburen och ansågs nog som en stor gudsman. Det fanns till och med människor som sa att de gärna ville bli begravda där han blev begraven, för att de skulle ha det tryggt och bra på domens dag. Men det är underligt med den där stackaren, att han hade inte fattat någonting av detta, det skriftens undervisning om människans oandliga tillstånd. Man kan fråga sig hur människor här uppe i Skandinavien har kunnat fatta en sån kärlek till denna lögnaktiga salmen, där det står att det gäller att tränga sig fram, annars är himlen förlorad. Och där det också står förresten någonstans i en strof att hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val. Nej, ni ska veta detta, att vi istället är kalla och döda. Hjälplösa, lika hjälplösa som den döda och illaluktande Lazarus var. Det är inte alls så att vi kan göra någonting själva. Och det är heller inte så, för att nu tillämpa detta på var och en här, att du som hör det här skulle vara något särfall i vår Herres hage. Utan sådana här är vi allihopa, till dess att Gud gör ett underverk med oss. Vi är precis sådana som Lazarus, innan han förbarmar sig över oss. Innan han kallar på oss, så är vi andligt döda. Innan han säger sitt kom ut, Lazarus. Eller innan han säger kommen till mig i alla som arbeten och är en betungade, så ska jag giva er det ro. Om den här första delen av arvsynden, syndafallet, innebär att vi saknar allt detta, då har var en nu listat ut här att den andra delen, den innebär att vi har något mycket dåligt och ont med oss redan ifrån starten. Och det vi har med oss, det är den förskräckliga och efterhängsna onda lusten och begärelsen efter allting som är ont. Luther säger att människan visserligen är som en kall stock eller sten när det gäller att göra det goda. Och så tillägger han, som ni vet, att hon ändå är full av liv och iver när det gäller att göra motstånd mot Gud och göra det som är ont. Och det stämmer med skriften. Köttet har begärelse mot anden, och anden mot köttet. Vi två ligger ju i strid med varandra, för att hindra er att göra det som ni vill, står i Galaterbrevets 5 kapitel. Om det står hos Jesaja i det 53 kapitlet, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och eftersom den onda viljan och lusten alltid följer med människans fördärvade natur, så är vi syndare, även om det skulle bli så någon gång, vilket jag betvivlar, att vi skulle vara utan verksynder. Det allvarligaste det är ändå inte kanske att vi människor syndar, utan det allvarligaste är att vi är syndare, även om vi ingenting ont skulle ha gjort. Och det här vore inte alls allvarligt om detta icke förde med sig att vi allihopa står med skuld inför Gud. Vår syndfullhet ställer oss med skuld inför Gud. Jag undrar om ni har riktigt gjort klart för er, annars ska ni göra det nu, att okunnigheten och oförmågan och kallsinnigheten, den andliga döden, detta är synd. Det ställer oss med skuld inför Gud. Den onda viljan och böjelserna ställer oss med skuld inför Guds lag. Och så är det alltså, enligt Guds eget ord. Och till detta kommer att Gud, hör nu, Gud tillräknar oss var och en, varenda människa, Adams eget fall. Så vi kan aldrig läsa det som en historieberättelse, utan det är oss det gäller, vi som har gjort det. Det som skedde i begynnelsen, det räknas alltså som vårt fall och som vår skuld av död. Syndafallet ställer de två första människorna med skuld inför Gud. En skuld som de aldrig förmådde att betala och inte kunde gottgöra själva genom fromhet och lydnad. Genom vår natur var vi hemfallna åt vredesdomen, vi lika som de andra, Efesierbrevet 2:3. Gud räknar Adams skuld som vår skuld. Gud har skrivit Adams skuld på alla barns konto, som om vi hade gjort det. Genom en endas olydnad fick de många stå som syndare, Romarbrevet 5:19. Och det här är förföljden av fördömelsedomen, där alla dömdes alltså som syndare för denna enda skull, för Adams skull. Och kom nu ihåg att det Gud räknar för vår synd och skuld, det är verkligen skuld. Det är inte någonting som Gud låtsas bara om. Utan det är en synd som genomsyrar hela vår mänskliga natur. Alla våra själskrafter, vår kunskap och vår vilja och alla våra böjelser. Detta som har blivit vårat genom Adam, det är som ett svårt och efterhängset klister. Om man försöker att få bort det ifrån ett finger, så smetar det bara av sig ännu mer på hela människan och på de andra fingrarna. Så illa gick det med människan, den som Gud skapade att vara god och fullkomlig. För att vi ska fatta det här riktigt rätt, så vill jag tillägga, och det är viktigt, det Gud har gjort är gott. Allt vad Gud har gjort och gör är gott. Men människan som Gud skapade god, hon har dragit på sig synd och skuld. Det är som ett klister, det klibbar fast, ett otäckt klister på människan. Omsnärjer mig, hör ni att det stod i brevet. Aposteln Paulus, som genom andens inspiration har fattat det här som kanske ingen annan, han säger att synden bor i oss. Och det är inte någon hyresgäst som man kan säga upp ifrån sista kvartalet. Synden bor i oss. Vi kan icke besegra detta i egen kraft. Och vet ni, det är därför som unga människor misslyckas, och gamla också. Och många nästan drivs till förtvivlan. Många till förtvivlan. Därför att synden så hårt omsnärjer oss. Därför att vi allihopa från födelsen är behäftade med detta. Och därför står vi också från födelsen under domen och är vredens barn. Skyldiga till Guds strängaste vredesdom. Nu har någon suttit och väntat på att jag ska säga någonting om det här namnet är synd, hoppas jag. Det säger ju att det här tillståndet som vi lever i, vi har fått denna synd genom fortplantningen. Genom fortplantningen överförs från Adam till alla människor genom den naturliga fortplantningen syndafördärvet. Så att vi utan att kunna komma undan det läser: det som är fött av kött, det är kött. Fördärvat med andra ord. Och nu ska ni aldrig inbilla er och aldrig tro på någon som påstår det, att vi någonsin i livet kan bli kvitt det här syndafördärvet genom att lyda Gud eller genom helgelse eller tro eller gudaktighet. Arvsynden följer med till livets slut. Den gamle Adam, brukar vi kalla honom här i landet, vårt fördärvade kött, synda fördärvet. Det blir vi aldrig av med. Aldrig sa jag det fel. Inte förrän vi får lägga ner vandringsstaven. Då blir vi av med det. I dopet, det ska jag säga och trösta er med, för att ni ofta ska tänka på ert dop. I dopet, det frisägs vi från arvsyndens skuld. Så att arvsynden inte längre tillräknas den som lever i tro på sin frälsare. Gud förklarar där att vi inte längre är slavar och trälar åt arvsynden och synden. Men det här betyder inte att synden flyttar ut ur den som döps. Jag vet att pingstvännerna, de tror att det är så. Att när man blir ett Guds barn, när man nu blir det, då är man syndfri. Och så finns det inte ett spår av synder kvar längre hos Guds barn. Det finns inte så mycket synd kvar som ryms på en knappnålshuvud, lär Levi Petrus, pingströrelsens kände ledare här i landet, har sagt. Men det kan bara en blind påstå. Utan lägg på minnet att när Paulus talar i Romarbrevet, då är det en omvänd och helgad apostel, en människa som har kommit mycket långt på salighetsvägen, som säger detta: jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott. En helgad människa. Syndafördärvet, det blir vi aldrig kvitt här på jorden. Syndafördärvet följer oss till dess att vi får lägga ner vandringsstaven. Och därför vägen framåt, hela detta mödosamma livet igenom, det heter att vi måste leva, att vi får leva var dag av nåd, av syndernas förlåtelse genom tron på Herren Jesus Kristus. Vi kommer aldrig längre här i denna jämmerdalen på jorden. Aldrig längre än fram till nådastolen. Det är längsta stycket vi kan komma. Men där finner den hjälplöse och döde syndaren sin bot. Bara där finns boten mot Adams förfärliga skada. Salig ett Guds barn. Det blir alltså inte den människa som besegrar synden och utrotar den onda naturen ur sitt liv. Salig ett Guds barn blir den, är den som har funnit nådastolen. Där fattiga syndare benådas. Så heter det i alla fall i skriften som vi tror på. Det heter inte i Davids psalm den 32. Salig är den som inte syndar. Utan det heter, säll är den vilkens överträdelse är förlåten. Vilken synd är överskyld. Ja, säll är den människa som Herren icke tillräknar missgärning. Så ser ni, så botar alltså Herren Jesus Kristus själv denna skada, Adams skada, genom försoningen. Och vi kan säga också om arvsynsskadan, genom hans sår är det botat för oss.